Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Jag vet ett ljudtest.
Ja.
Albin, vad åt du till frukost i morse?
Inte någonting, va? Jag åt jag varit på AMK Patreon. Nej, vad heter det? AMK Morgon.
Freudiansk fällsägning.
Att podden heter nu AMK Patreon.
Har du mobilen på flygis?
Ja, ja, för fan.
Jag har alltid. Jag den här på ljudlös datorn om den söker efter uppdateringar? Det vet jag inte om jag hade. Den stod när jag tryckte på. Jag är osäker. Ska vi höja din...
Vem har du poddat med?
Men jag poddade med sist.
Ja, som är så kort.
Jag vet, det var kanske Sandra Ila, men hon är inte så jävla kort. Hon är rätt lång.
Ja.
Har jag poddat med någon sedan dess? Jag vet inte. Det kan ha varit så att jag bytt plats på de här.
Mm, det kan det vara.
Det var jag själv som var så kort. Okej.
Okay, det var en öm tå att trampa på.
Att jag är kort?
Mm. Det hade inte du tänkt på förstås. Hahaha. Det är som en sån här stenskott i rutan på någons bil. Och så säger man så här, fan, du har ett stenskott där. Och så har de inte de tänkt på det själva. Och sen så tänker de bara på det. Att det var, det, nu är det så att du kommer störa det väldigt mycket på att du är kort.
Du ser min längd som ett stenskott i rutan.
Ett genetiskt stenskott i rutan.
Stenskott i rottan.
Special, special, specialisterna, baby. Specialisterna, baby. Så jäkla bra.
Hej och välkomna till Specialisterna podcast.
Jag heter Simon Järnfors.
Och jag heter Albin Olsson.
Och tillsammans så bildar vi
hela Specialisterna.
Anton är ju tillbaks. Men han är inte tillbaks i Stockholm.
Nej. Nej, egentligen var det att jag missade honom. Eller, det blev aldrig jättebra läge. För du hade ju också en sjukdom som gör att du stannade i växt. Nej, men att du hade ingen röst. Så vi hade inte kunnat spela full manstyrka i helgen när Anton var uppe.
Ja, just det. Jag hade lite svårt att prata. Jag har varit förkyld en vecka ungefär.
Mm.
Det är på bättringsvägen nu. Men min röst kukar lite. Jag ställde faktiskt in Leroy's, ett gig på Leroy's för att jag gjorde ett företagsgig, ett av de få jag gjort i mitt liv. Det enda riktiga kändes det som. Och då var det verkligen att min röst sprack under, liksom, under gigget. Jag tror inte det märktes så tydligt, men det gjorde mig ändå rätt nervös. Alltså så här, jag var tvungen att sänka min ton. Väldigt mycket och sänka liksom oktaven. Några oktaver.
Några oktaver?
Man sänker sin röst några oktaver.
Ja, men det är väldigt mycket tror jag.
Det är det kanske.
Alltså om du ska ligga på ett G och sänka den en hel oktav till ett G.
Jag kan inte
noter. Och sen ett helt till. Alltså det är, som jag har fattat det så är det 14 toner. Det är mycket som fan.
Två oktaver är 14 toner.
Är det inte det? Eller 16 då, 8 är väl 8.
Just det, 8, jag får läsa på om det där.
Ja, det behöver du inte, det kanske inte är så. Om du har klarat det hittills, alltså, så kan inte du börja
jag
tänka.
Jag har överlevt.
Men om man börjar tänka, alltså, jag har levt 11 år, aldrig behövt liggande stolen.
Nej.
Att man slutar lära sig saker.
Ja, men Josef Fritzl i fängelsen, jag har ju klarat mig hittills, jag lever ju. Du kan inte säga att jag har gjort fel, jag har ändå klarat mig.
Ja, men då, så jag tog det gigget istället.
Leroy's gigget.
Ja.
Mm. Och när jag kom ner, när du körde, tror jag. Och jag tyckte det var mycket mer skratt än vad de andra fick.
Asså, än de andra fick?
Ja, men de som jag såg efteråt.
Ja, men det var bara Anton efter, va?
Ja, men, nej, men sen hörde jag att Bränning var väldigt missnöjd med sitt gig.
Aha.
Men jag...
Jag tror det gick bra för Ahmed. Han var ju precis innan mig. Ja, det kanske var andra halvan som var bra då.
Nej, men jag tyckte det gick väl ganska bra för Anton också.
Ja, ja. Men jag andra halvan
säga var att det var att jag tyckte så här, wow, det är en bra kväll. Det var väldigt mycket skratt.
Och sen kom Anton och
ja, men han testade ganska nytt material som funkade ganska bra. Ja. Men det var inte det här, om han körde liksom Benne, så är det mer rivematerialet liksom.
Mm.
Så det kan ju brott på det också.
Mm. Tack.
Varsågod.
Nu odlar du myten om att jag ibland har riktigt bra gig.
Är det en myt?
Eller vad heter det? Legenden om att jag...
Lögnen. Odlar.
Du väver det här nätet. Lögner om...
Som att du ibland har ett riktigt bra gig.
Att jag måste förhålla mig nu till den lögnen som du har börjat sprida. Jag har aldrig påstått det själv. Men vad var det för företagsgig du hade?
Det var Ståldagen 2018.
Mm. Du får gärna utveckla. Jag har ingen aning om vad det är.
Nej. Det var då en branschorganisation som jag tror heter Järnkontoret. Av någon anledning stavat med J-E-R, alltså J-E-R-N istället för
Gen. Ja, men det är som Genhuset heter ju...
Det är de gammelsvenska som, då. Ja.
För de heter ju de som har hand om centralstationen och sådär ju.
Mm.
Genhusen.
För att, alltså Järnkontoret med HJ, förstår man, då hade det inte varit en ordvits.
Nej.
Men de hade bara kunnat ta bort ett H också.
Ja.
Men
blir det inte en ordvits oavsett om man jobbar med järn?
Ja.
Blir det inte en ordvits oavsett om man har järn eller järn? Alltså som hjärnan och...
Ja, jo, kanske det. Ifall jag jobbar med järn, ja. Men det känns som det mest logiska hade varit bara järn, J-E-R-N.
Ja, men de vill försvåra det ännu lite.
Ja, jag fick ett mail där det stod så här, hej. Och detta var också så här, liksom... Det var rätt länge sedan jag fick mejlet och det var så här strax efter drevet.
Mm.
Och jag har ju inte fått någon företagsgig innan dess.
Nej,
så det kändes lite konstigt att få ett sånt här liksom ganska stift företagsgig. Jag fick ett mejl så här, hej, vill du uppträda under Ståldagen 2018? Vi tänkte så här, 20 minuter stand-up mellan huvud, eller varmrätt, eller så här, förrätt och huvudrätten.
Ja, okay,
Och så här, hur mycket skulle det ta? Så skrev jag så 15 000 på faktura.
Mm.
Så fick jag säga okej.
Okay. Ja, förlåt.
Ja, förmodligen eftersom det inte var något förhandlingsläge. Antingen hade det varit så då att då hade de hittat någon billigare.
Nej.
Eller så hade de... men det var kanske för lågt. Jag vet inte, har du som mest fått för ett företagsgig?
Nej, men jag kanske fick det typ, men... Det är ju också jag. Men jag tänker att du hade kunnat ta ganska mycket mer, tror jag. 30 hade du kunnat be. Dubbla det.
Kanske.
Det gör du. Härdan efter kan jag medla en ny som vill ha Simon som företagsunderhållare. En väldigt duktig, för du har ju väldigt mycket stor repertoar.
Mm.
Alltså, du skulle ju kunna köpa en pensionärsförening.
Absolut.
Men att du har så mycket skämt med det.
Mm.
Men då ska jag ha...
Då ska du ha 50%, så om... jag får ändå vara 15.
Nej, men en tusenlapp i näven. Om du, om du får 30 000 för nästa, då kan jag väl få en tusenlapp i näven.
Okay.
Du har ändå jobbat upp ditt gage till 29 000.
Ja, men det säger vi.
Ja, men fan, men det gick det bra då?
Ja, det gick rätt bra.
Mm.
Det var så här, Ebba Busch Thor hade hållit... liksom öppningstalet först på dagen. Då var inte jag där, jag orkar inte vara där hela dagen.
Nej.
På järndagen 2018.
Nej. Vart var det, i Stockholm eller?
Ja, det var i Stockholm på Östermalm. IVA tror jag lokalen hette. Det var en sån liksom lite flådig konferenslokal.
All right.
Och jag fick reda på varför jag hade blivit bokad. Det var då att hon som höll i evenemanget hade sett mig på Big Ben.
Mm-hmm.
Jag tror det var, för hon sa det så här, ah, men du är grym, jag sätter på Big Ben.
Aha. Men hon hade liksom missat drevet då, gissar jag. För det är lite för mycket.
Jag tror det, för att hon sa sen så här, när jag kom dit så sa hon så här, ja, jag berättade för lite folk så att jag hade bokat så här, se mig göra den för. Så var det folk som sa så här, det var vågat.
Mm.
Jag tror det kan ha varit att hon missat drevet. Ja, alltså. För att hon bara sett på Big Ben och sen bokat mig. Och sen, men sen var det väl folk som sa att det var vågat, men eventuellt googlar hon väl då och sen sa okej, men får jag inte mer protester än att folk säger att det var vågat så, så är det väl inte något att göra åt det.
Nej, men det har varit kul om, de, om det var så att järnkontoret är liksom, de jobbar mycket, de jobbar med stål, svensk stålindustri, någon slags intresseorganisation. Och väldigt, väldigt så humornörd. Det är liksom deras B-plan är att vara så här väldigt mycket yttrandefrihet och så fri skämtklimat och sånt. Det låter som en konstig organisation som sticker ut hakan på det.
Men det var ju... Nej, men jag tror hon gjorde... Men jag gjorde också så att jag... För hon twittrade ju ut det liksom, att jag skulle köra. Men jag, medvetet så... retweetade inte jag det. Nej. Jag tänkte, då kan det vara någon drävare. Mm. Någon liksom som hänger sig kvar i det. Som skulle protestera. Så att jag retweetade efteråt istället. Jag hade kört det. Och då var det någon som skrev, Simi Gärdenfors, men han hatar ju stål.
Roligt. Jag erkänner det sista skämtet. Tack så jättemycket för mig, Simi Gärdenfors. Det var kul att vara här. Bara en grej. Jag är stor motståndare. Det är inte vad du hatar. Du har en egen lobby. Du tycker att det är för mycket stål i samhället.
Men jag hörde att Ludde Samuelsson hade kört året innan.
Mm.
Så smsade jag Ludde i min mobilbok och fick så här, har du några tips eller varningar?
Mm.
Och då fick jag ett sms tillbaka. Kör mycket Big Bang Theory-skämt. De gillar väldigt mycket Big Bang Theory-skämt. Och jag bara, fan... Ja. Och sen så stod det så här, nej, jag bara skojar, det här är Ludde Grim Nyberg, Agros kompis. Du har nog skickat till fel person.
Ja, det hade varit en konstig, vad roligt av Ludde i
sig. Ja. Det var konstigt.
De gillar Big Bang Theory.
Men så skrev jag till Ludde, så ska han säga, ja, det som funkar bäst var liksom specialskrivet material.
Okej. Okay.
Jag gjorde väl inte så mycket specialskrivet, utan var mer så här, okej, okay, de här rutinerna kan man låtsas att de är specialskrivna.
Det är proffsigt ändå.
Ja, och sen så fick jag till en del. Det gick oväntat bra fram tills att min röst sket sig. Och då tror jag att då blev jag lite nervös.
Mm.
För efter att hon som arrangerade, jag sa, fan, min röst bara lör. Hon sa, det tänkte inte jag på. Men det var nog att jag också blev lite nervös.
Ja. Och sen är det väl lite, om man ska börja förställa rösten, så kanske ens leverans lite kukar ur.
Jo,
också liksom.
Det var lite så. Men jag fick till rätt bra publiksnack och sånt där. Jag hade ju trott att det skulle vara så här stål- och gruvarbetare, alltså riktiga rejäla tagkarar som söp till på deras liksom julfest och så bara skrek och snackade och vägrade lyssna och sånt där. Men det var tvärtom, det var extremt proper stämning.
Okay.
Det var liksom som uppträda för det var nog en del politiker liksom.
Gissningsvis, om Ebba Busch Thor var där uppe.
Ja, och jag körde liksom, och jag hade... Alltså mitt skämt om arbetsförmedlingen, som ni kan lyssna på en slapp timme skivan på Spotify eller finns på YouTube också. Det är en av mina så här, liksom, starkaste skämt för vanligt folk, så att säga. Liksom. Alltså det brukar alltid funka. Och när jag började då, så jag började lite publiksnack längst fram. Då hade jag ändå bestämt att alltså, jag börjar med lite publiksnack och så ska det här skämtet leda in på arbetsförmedlingen. Mm. Och så sa jag så här, ja, hejsan, jobbar ni inom, så var det så skämt, ja, ni ser ut lite som gruvarbetare, för de gjorde ju verkligen inte det.
Nej,
de ser ut som
lobbyister.
Ja. Så vad jobbar ni med, så regeringskansliet. Okej, ni är arbetslösa. Det var ju stort skratt då. Och sen
ja, det är ju faktiskt Det var väldigt tur. Jag gissar att jag hade den på liksom i pipen att vad de än svarar nästan nu.
Ja, jo. Fast det var perfekt.
Men så blir det perfekt att det är regeringskansliet. Ja, fan vad gött.
Och sen så fick jag ett stort skrattbräde. Sen var det rätt så smooth sailing fram tills rösten
sket sig. Liksom. Ja, fan vad gött.
Ja, men så gick bra.
Det är ändå en bättre erfarenhet än vad många har av företagsgig.
Ja. Alltså mitt första företagsgig jag gjorde, då hade jag gjort kanske, det var kanske mitt sjunde gig eller något sånt där. Och då fick jag 1 av 5. Så jag ändå ökat med 10 gånger så mycket i alla fall.
Ja, men det är bra. En bra utveckling.
Och det gick ju inte heller alls bra det första företagsgiget.
Nej.
Det var ju till och med att företagen fick pengarna tillbaka. Mest på grund av Olof Nettostedt. För han hade gjort...
Ja, jag var det här julbords...
Ja, det var julbordsgig på Moriskan i Malmö där de bjudit in olika företag. Eller sålt biljetter till olika företag. Men Olof Nettostedt då, han hade kört ännu färre gig. Och man skulle köra kanske så här kvart 20 minuter. Så han var ju tvungen att ta alla sina skämt.
Ja.
Och jag hade väl sorterat ut mina grövsta.
Ja.
Men han hade väl något sånt skämt som var liksom... Det var egentligen en feministisk tanke bakom det, tror jag. Men det handlar om att man blev porrskadad. Men slutklämmen var något sånt där. Att han så jag spottade henne i ansiktet och körde upp en aubergine i röven på henne. Och något sånt, liksom. Att han var porrskadad. Och de... några då kom fram... När vi var ute och, han var ute och rökte sen jag följde med. Så kom det fram en kvinna som var så här, alltså, du behöver hjälp, du är sjuk i huvudet, du, alltså, sök hjälp för din egen skull. Alltså man fly för man och alltså, så, om man är lite van vid humor tycker man inte att det är så sjukt.
Nej.
Ett sånt skämt. Men de tror jag hade krävt pengarna tillbaka och hade fått det liksom, för de blev så äcklade mitt i sitt huvud.
Ah, för fan. Ja, ah, det är lite oflytt.
Vad har du gjort på sista tiden? Vi kom hem från Japan för 2 veckor sedan ungefär.
Ja. Det är det väl, ja. Men jag har varit, jag flög till Göteborg.
Ja.
Landade vid 4:30.
På morgonen?
Nej, på eftermiddagen.
Okej. Okay.
Gick till Pandora och uppträdde.
Okej, okay, var du trött?
Ja, eller, men då var jag nog inne i någon slags andra andning-grej liksom. Dagen efter det åkte jag till Jönköping för att uppträda med Nisse liksom. Och sen var det Kalmar och Växjö. Så jag var rätt... liksom fortfarande rätt stukad efter den. Alltså jag,
som... Och Nisses show het och trött.
Ja, fast det var jag som var trött nu. Ja. Men det var kul. Och sen liksom i veckor då var det liksom turnéavslut. Så då kom David Sundin och Kalle Söder, heter den kille, kallskurit. Så här, massa polare till Nisse ner och vi skulle käka middag. Och...
Avslutningen i vilken stad, sa du?
I Växjö.
Växjö, okej. Okay. Mm.
Så då supte vi rätt hårt ändå. Och sen, så jag har liksom inte riktigt återhämtat mig. Jag vet inte om det är liksom, jag har fördröjt min jetlag lite kanske. Och ja.
Jag gick också liksom från jetlagad till förkyld utan
perfekt.
Att riktigt...
Men jag tippar lite, för jag blev också lite sjuk när jag kom hem från Nisses turné. Jag tror det har väl lite med att jetlag kanske tär lite på immunförsvaret också.
Det är mycket möjligt.
Man är lite ynklig liksom.
Ja. Jag ska pausa inspelningen nu, snyta mig och ta lite nässpray.
Gör det.
Specialisterna.
Hallå.
Nu
är tillbaks efter eventuellt reklamen.
Jag har inte fortfarande lyssnat på förra avsnittet av specialisterna där du och Anton pratar. Pratar ni mycket om Japan då, eller?
Vi pratar nog en hel del om Japan. Tror det. Vi har ju ändå ett antal poddar. Arkivsamtal, så jag spelar in ett avsnitt av Arkivsamtal i Japan. Vi spelar in 2 specialister i Japan.
Ja.
När jag kom hem så spelade jag in ett avsnitt om japanska serier med Fredrik Jonsson. Och sen så gick vi och käkade på en japansk restaurang. Som heter något med Mama Wolf, tror jag. Det var rätt bra ställe faktiskt. Så jag levde verkligen kvar i Japan rätt länge. Och sen har jag hört att de som pratat rätt mycket om det i måndag. Jag har inte hunnit lyssna på det ännu.
Alltså, var du med i måndag?
Nej, men att de pratade mycket om Japan.
Ja.
Så ja, vi har du någonting på Japan så...
Alltså jag har ju en, kanske det mest konstiga med Japan har jag ju, som jag inte, jag vet inte om ni tog upp det.
Deras att, gula hudfärg.
Ja, att jag råkade köpa barnporr.
Just det. Det vet jag inte om vi har tagit upp.
Ja, nej, jag ville bara säga det.
Ja.
Jag behöver inte förklara det.
Råkade.
Nej, men det var ju att de... För man, det var ju det som så här, lite det som jag tyckte var den min, det som minst stämde med Japan var ju att det skulle vara väldigt mycket så knasig porr, liksom.
Ja, men letar du efter knasig porr?
Nej. Nej, och det var väl också därför jag råkade köpa den. För att det var... det, eller råkade med.
Men du tyckte att det inte stämde? Och enda gången du köpte...
Nej, men för jag såg inte ens på, jag tänkte att det skulle vara liksom så man kom in i något slags, så här Red Light District, skulle vara så jävla sjukt liksom. Men så var det ju liksom inte
men vi har ju heller aldrig till exempel Akihabara eller något sånt där de har såna okay. Manga på butiker sånt. Vi var väl inne i någon i Nakano Broadway, någon liten pubbutik där.
Ja, jo, där den var ju lite konstig i och för sig.
Ja, det var en del knäppa grejer. Ja. Men mycket bullfitta var stort då.
Mm, det verkar som det. jag tror jag vet varför det är så. Det är för att de har, det är det närmaste de kan liksom visa en fitta. Alltså det är så jättetunn trosa över.
Ja, man får inte visa, eller var det ingen tecknad full frontal nudity liksom?
Jo, men då censurerar de.
Okej, okay, ja.
Så jag tror att det är så här, om det är tyg över så går det bra liksom. Och då liksom, man får man se konturerna av. För att det är liksom så mycket de kan.
Fitta då,
exakt.
Liksom.
Men i alla fall, vi var på 7-Eleven ju, som man är. Och väntade på en taxi.
Uber.
Och då tänkte jag, nu kan man kolla lite i tidning. För vi skulle ändå vara där en halvtimme eller sådär. Kolla lite i tidningsstället. Och så hittade jag liksom en sån tecknad porrtidning. Nu köper jag den här och tittar lite då. Kanske äntligen får mitt lystmäte av knasig japansk porr liksom. Köpte den. En ganska dyr som jag visste. Den var typ 90 spänn kanske.
Men den var också tjock.
Ja, det var den. Det var
om man tänker i svenska serietidningsmått mätt så var den nog billig.
Ja, jo, det kanske det var. Men så köpte jag den i alla fall. Det var liksom inga konstiga miner eller någonting från någon. I er fick jag kanske det, men nej, kanske inte ens det. Men ni liksom är så här i han i disken var liksom inte ryckte liksom inte på ögonbrynen. Nej. Sen så satte vi oss vid en sån bar de hade där på 7-Eleven så här där man kan ladda mobil och sånt. Och så kollade, var det du som kollade
den
först då?
Ja, det var jag som
då visade att det var väldigt väldigt unga det var tecknade tjejer då förvisso, men det var ändå. Det var liksom nästan inga bröst.
Ja, det var ju både serier med tjejer med feta pattar och sen var det serier med tjejer med väldigt små pattar och med vissa koder som då antydde att de var barn.
Mm. För det var någon tjej som red en nallebjörn.
Ja, men typ juckade på nallebjörn och så. Och sen, alltså jag kan ju inte japanska, men det var ju någonting också att jag fann mig till och med att hon krympte. Att hon var liten som ett barn vid någon ruta. Att det stod en stor man och liksom kramade henne och hon blev liten.
Jag tror att det var, alltså som jag fattade, för jag kollade den serien sen liksom. Jag tror att det var så att hon mindes tillbaka när hon fick nallebjörn av en vuxen man. Hon var barn. Och så då var det inget, alltså då var det inget sexuellt just i den rutan liksom.
Nej.
Och sen så var det att hon liksom, som att hon då mindes honom via den här nallebjörnen när hon var. För då hade hon ändå patta när hon red nallebjörnen.
Hade hon patta då?
Okay. Ja, men då hade hon ändå lite, liksom, så här, ska vi säga, en 18-åring, prick 18-åring, med ganska små bröst.
Det är lagligt.
Exakt, det sa jag, det är som min story kommer vara. Men sen så var det så, jag tyckte ändå, det är ändå kul för att det är liksom så långt ifrån, i och med att det är tecknat liksom. Och man inte riktigt har den kulturen i, eller jag i alla fall. Så tänkte jag så här, men det är kul ändå att ha. Kanske liksom på översta hyllan av bokhyllan.
Top shelf.
Ja. Men sen så var det ändå någon, så jag vet inte om det var Nanna som sa, ta inte med den. Eller liksom inte värt att, jag kommer inte ihåg vem det var, men det var någon som bara sa, ah fan det är nog, det är liksom, om du inte verkligen, verkligen älskar den här tidningen så skit i och liksom
smuggla in. Det kan ju vara att du åker fast för barnporrbrott precis innan du ska bli fassa.
Exakt.
Det ser inte snyggt
ut. Nej, och då tänkte jag, det ligger nog något
Det är faktiskt olagligt. I Japan är det inte olagligt med tecknad barnporr. Men i Sverige är det olagligt med tecknad barnporr. Fast i och för sig, när det är serier, sa Kim W. Andersson att då, att då räknas det som konst. Att då blir man inte lika hårt bedömd. Att i mangamålet så var det liksom enskilda bilder som han blev dömd för. Eller som han blev ju friad i högsta domstol, men
Han blev han det?
Mm, till slut blev han det. Men det var ju då, det här har jag pratat om rätt mycket, men det var ju för att det var så en liten del.
Ja, så det var ändå, de bedömde ändå det
brottsligt. De bedömde det som barn, liksom. Och som olagligt.
Mm.
Men att, ja.
Det bör man nästan inte säga om de bedömde det som barnporr och olagligt.
Ja, men även om det var tecknat. Mm. Alltså i Japan är det ju barnporr, men det är lagligt för att det är tecknat.
Jo, men det var det också, för jag tänkte så här, jag ville ju ändå ha sjuk porr, liksom.
Mm.
Annars hade jag ju liksom inte, köpa aktuell rapport i Japan, liksom, bara att jag inte förstår texten är ju ingen vits, liksom.
Mm.
Men att det var en tecknad, ändå så här, just omslaget var ändå rätt snyggt, liksom.
Mm.
Men det var ändå så här, okej, okay, kanske
det
inte...
lösa amputeringsporr eller
Ja, men precis. Det är liksom någon sån... Det var ju också en av serierna. Var ju en tjej som inte hade några armar, tror jag.
Den minns inte jag så noga.
Men... och så liksom, ja, det var ju bra. Men sen så var det ändå så här, ah fan. Jag köpte en tidning på 7-Eleven som är liksom... kanske är liksom grovt brottslig i Sverige. Att jag bara så här, den tar jag nog inte med mig hem, alltså.
Nej, det var kanske smart. Du lämnade det där på Airbnb-lägenheten.
Ja. Så Jofi hade fått sen ett mejl. För jag glömde också en tröja. Att Jofi hade fått ett mejl. Yeah, we found one magazine and one cloth. Som är något ni vill ha.
Och att han sa att de efter ett tag började uttrycka sig som japansk skräckfilm.
Mm.
I know the color of the cloth. It's red.
Ja, men det tyckte jag det var spektakulärt. Att liksom, i Sverige kan man väl inte ens köpa vanlig porr på 7-Eleven?
Kan man inte det längre? Nej, det kan man nog inte. Alltså, jag vet att om man åker ut på landsbygden så vissa bensinmackar har vanlig par fortfarande.
Ja, men det är
men
de som
i Stockholm så är det för känsligt.
Mm. Men liksom, ja, men det är ändå en annan värld då, att man kan köpa liksom gränsfalls, ja, om det nu var det, men liksom att man kan göra det helt så. Ja, det står på, det stod ju också i barnögonhöjd. Det var liksom, de hade inte det här top shelf-tänket riktigt.
Eller top shelf är väldigt normal fina. Höjd för japaner.
Ja, precis. Ja, men det var verkligen, det var inte att de hade gömt i ett hörn, liksom, utan det var ju så mitt framför, i kukhöjd, ska jag säga. Ja, men något sånt var det ju ändå.
Undrar vad poängen är att ha i kukhöjd. De bara tänker att så här, ja, men porr, då får man stånd. Då ska vi placera det i samma höjd som man har stånd.
Tänker med kuken. Ja.
Men, alltså, jag funderar på hur sjuk porr man kan tänka ut. Mm. Det finns ju den här, vad heter den regeln, rule, någonting. Att om man kan tänka sig det så finns det sån porr på internet.
Ja, precis. Nej, men jag vet, men alltså, det är också någonting. För det är så här, om man liksom ska söka upp det sjuka som finns. Så är det liksom en annan grej. Om man kan köpa det på 7-Elevens kukhöjdshylla, liksom. Då är det, alltså det, för det var det jag tänkte, så här, är det här nu riktigt sjukt, liksom?
Mm.
Att de bara, så här, det är helt free for all, liksom. Vem som helst hittar den här tidningen på ett, liksom, på Japans största affärskedja, liksom. Och så var det det. Det var ändå så, kanske barn.
Mm.
Det var liksom inte barn som blev penetrerade, men det var ändå så här, en bild på när tjejen var barn och sen porr med samma person.
Ja, det var liksom ju penetrationsteckningar med på bilder på folk som skulle kunna uppfattas som barn också.
Ja, jo, det är klart, för det stod, det vet ju inte vi, men det stod väl inte så. Hon hade precis fyllt 18, men hennes bröst hade inte börjat utvecklas än.
Nej, det vet man inte.
Ja. Men det var ändå så, någon amputerad och liksom så här, att det var ju, det verkar ju vara vanlig porr där då.
Ja.
Eller liksom, det är normen att det är liksom, det räcker inte med att det är naket för japaner.
Men sen finns det ju många japaner som har rätt små pattar också.
Mm.
Och många som ser lite yngre ut än vad vi i västerlandet associerar med en viss ålder liksom.
Ja, just det.
Plus att de tecknar allting lite gulligt. Alltså jag tecknar också mig själv. Om inte jag tecknar skäggstubb så säger jag liksom mina teckningar lite som en bebis.
Mm, en 16-årig flicka.
Ja, så är det. Ja. Men så att... ja, det är frågan är ifall... Mm. Men de spelar nog lite på det här Lolita-prylen.
Ja.
I alla fall. Ja, det var... Är du klar med din barnpost då?
Ja, men det var det som jag var lite som jag funderade på. Var att, så här, att åka till Thailand. Nu är det väl inte lagligt med barn sex i Thailand.
Nej.
Men om man åker till ett land där det är lagligt. Till exempel om en amerikan ska åka till Sverige och ligga med en 15-åring.
Mm.
Så är det någon slags sexturism med att det är lagligt här.
Ja.
Men skulle han kunna bli dömd i USA för?
Jag tror inte det, för det fanns en... Jag läste en debattartikel och en insändare som skrev så här: förbjud svenskar att ha sex med barn utomlands och sånt också. Att jag tror det är inte förbjudet att begå, alltså så att det är inte förbjudet att ta seden dit man kommer. Så att, att det är nog de lagarna som gäller i det landet där man är.
Ja, just det. Ja, det är ju, låter ju rimligt.
Så det är väl förmodligen så.
Mm.
Men
jag gjorde helt rätt.
Du gjorde rätt, ja. Du köpte When in Rome.
Köp barn på dem, en japansk 7-11.
Hur stor porrgenre tror du förlossningsskador är?
Oj, inte så, va?
Nej.
Eller inte stor, men den finns ju såklart.
Men det är lite, det är ändå lite något av det sjukaste jag kan tänka på att man tänder
på. För tal om Freud.
Ja, men för det låter, det är ändå lite så less is more.
Ja.
Att man tänder på någonting som är så här lite...
Menar du bara liksom bara bilder då på förlossning? Eller ska det liksom under förloppet liksom? Eller ska det vara att någon har sex med någon med förlossningsskador? Eller vad är liksom...
Allt ovanstående.
För det tror jag kan vara väldigt litet, det här med sex med en förlossningsskadad. För det tror jag...
Någon som är väldigt stor kuk ska knulla någon med total sfinkterruptur.
Ja, precis. Jag tror att det är liksom väldigt få kvinnor som gör det frivilligt.
Men för rätt pris?
Ja, kanske. Eller det liksom kanske rätt mängd hot om våld.
Ja,
kanske.
Med rätt mängd psykisk misshandel.
Ja.
Någon brutits ner under en längre tid psykiskt.
Ja.
Tills de... kanske på pappret har ett val, men i det inre så är det bara ren manipulation.
Kanske är liksom att de har valt att säga, hon gjorde ett karriärsval, eller då hennes så porrpimp gjorde ett karriärsval för henne och gör henne på tjocken, stack hål på kondomer och sånt, så att hon skulle kunna, för att hon börjar bli lite så liksom så här gammal och slapp. Så, du kan ha 2 år kvar i branschen. Men då måste du spricka till rövhålet. Annars är det ingen som vill se dig naken. Så kanske det. Att hon känner att hon har liksom en ekonomisk utsatthet.
Jo, men jag tror det är ju säkert en sån genre som är ganska smal. Men att de,
ja,
men som de som är väl inne på det är beredda att betala stora summor. För att det finns så få som producerar det också.
Ja.
Att det är liksom en acquired taste.
Ja.
Att det...
Jo, precis, så är det. Men exakt, för det är väl så här, de som så här snuff och sånt är väl också, alltså ju färre det finns, alltså tillgång och efterfrågan då.
Ja.
Att det bara så, det blir väldigt dyrt att köpa en snufffilm för att man måste döda en människa.
Det, jag har läst att, det var mycket rykten om snuffmovies och sånt på 80-talet.
Mm.
Men de hade inte, när jag läste den här artikeln, att de hade inte hittat liksom... Någon riktig snuffporr som var som hade fått spridning liksom.
Nej.
Att det nästan allting var fake.
Mm-hmm.
Det är klart att det är någon som har filmat när de dödat någon liksom.
Ja.
Alltså IS och sånt har väl gjort det.
Mm.
Bland annat, men,
Jo, men det var någon, jag hörde på Sword and Scale, den här crime-podden från USA.
Ja, den är rätt hård, den crime-podden. Så där finns riktigt vidriga grejer.
Ja. Men där var det liksom, de hade ett helt ljudklipp på en kille som högg ihjäl någon med en, typ en sax eller något sånt där. Som han hade lagt ut på YouTube liksom.
Bara ljudet.
Ja, Alltså, men de kände ändå att vi spelar hela. Det är alltid när han gnyr och liksom man hör så.
Fy fan. Men det är frågan är om den är äkta också.
Fast det, han är ju liksom den killen som la upp videon är ju dömd för mordet liksom. Men det är ju liksom inte porr. Han det är väl bara en galning som har... Det är väl en IS-grej snarare då liksom. Han har väl inte gjort det för att sprida...
Var det en IS-grej?
Nej, det var inte det. Men det är väl som en IS... Liksom, att det är något annat som ligger bakom en... Att bli en känd filmare.
Jag köpte en konstbok av John Duncan.
John Duncan Stevenson.
Vem är det?
Det är en karaktär i Kringlands poddroman.
Okej, men då har han förmodligen då Kringland tagit namnet efter konstnären John Duncan.
Det är möjligt, ja.
Men John Duncan, han gjorde ett konstverk som heter Blind Date.
Mm.
Där han då... Det skulle gå ut på att han skulle sterilisera sig.
Mm.
Och... Men hans sista liksom utlösning, det skulle han då komma i ett lik.
Ja.
Så han köpte ett lik.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Enligt honom själv då är en mexikansk en stad på gränsen, en mexikansk border town då. Och sen spelar han också in ljudet när han knullar det här liket.
Mm.
Och det är liksom själva konstverket att han spelar, att man får höra det ljudet när han knullar det mexikanska liket.
Men det var alltså då boken var beskrivningar av olika konstverk liksom, eller?
Ja, det var liksom lite en sån en konstbok om hans konstnärskap, John Duncan. Okay.
Så det var liksom ingen konstbok där man fick uppleva konst, utan det var en biografi om
Det var lite bilder, alltså han har inte bara gjort den...
Inte bara ljudkonst.
Nej, han har inte bara gjort ljudkonst, men då beskrev vi det konstverket Blind Date. Jag har inte själv hört ljudinspelningen.
Nej. Vad tror du på det?
Jag tror faktiskt det. Mm. Det kändes trovärdigt.
Mm. Men vet man varför han ville sterilisera sig?
Varför han ville sterilisera sig?
Eller var det liksom bara en del av konstverket också? Eller var
jag tror nog det var att han inte ville ha barn.
Mm.
Men jag har inte faktiskt, jag köpte den ganska nyligen. Jag har inte hunnit läsa så noga.
Ja.
Men jag har ju, John Duncan, David Liljemark har ju så här skämtat mycket om John Duncan och pratat mycket om John Duncan tidigare. Han är stor inom JVVF-konsten.
Ja. Mm. Ja, men det kan man tänka sig. Ja.
Jag fick ett meddelande på Instagram, tror jag det var.
Mm.
Någon som... du har inte hört förra avsnittet.
Nej.
Unboxing special.
Ja.
Det handlade om min nya parfym. och så var någon som frågade om jag var nöjd med den. Han hade testat... För jag köpte då Spice Bomb Extreme.
Ja.
Från Victor och Rolf.
Mm.
För jag har länge velat lukta som så här invandrargubbar.
Ja.
Som går förbi och så känner man som
vinter.
Ja, det har jag pratat om. Men jag har aldrig hittat någon som jag är helt hundra på att det är rätt.
Nej.
Men jag tänkte att liksom Spice Bomb Extreme, att den borde ändå ge den effekten. Sen gick jag hem och unboxade den då.
Mm.
Jag hade ju bara fått prova att spruta på någon sån här liksom liten pappersbit.
Ja.
Och så tog jag, för jag innan hade haft någon cologne som jag sprutat lite liksom så här. Men så tog jag två rejäla sprut på halsen.
Yeah.
Och det var fan för extremt. Alltså det var, jag fick lite ont i huvudet av det. Och det var så här, jag tänkte, nej jag vet inte om jag... Jag ångrade lite det här köpet. Och kände att... fan, jag testar om jag kan byta det.
Mm.
Så jag gick då till Kicks och frågade så här. Ja, jag sa så här, nej men det, jag måste ha fått fel parfym. Det här är inte samma som jag fick provlukta på. Och så var det någon väldigt nervös tjej i kassan. Ja, jag tror det ska gå honom. Jag måste prata med min chef först. Och sen kom chefen som var en rejäl kvinna av mattants karaktär.
Mindre nervös.
Och var så här, rätt aggressiv direkt. Och sa att jag inte fick byta den eftersom förpackningen var öppen.
Ja.
Och jag försökte väl snacka lite i någon minut. Men sen tänkte jag, jag ger upp.
Mm.
Jag förstår mitt kast.
Ja.
Och så tänkte jag, okej, men jag tar lite mindre. Jag sprutar ut en moln i luften och går in i det. Ett problem någon gång var också att jag råkade få lite på fingrarna. Och sen så tog jag en sockerfri pastill. Och det var ju så skarp, äcklig smak i munnen av parfym. Påminner om när jag var liten och min mormor alltid gav, när hon gav mig godis, så hade hon alltid parfym på händerna. Ah. Så godiset smakade så jävla äckligt. Men sen när jag tog bara lite subtil...
Mm.
Det är svårt att dosera det.
Mm.
Det är lite parfymens fentanyl. Men Andrea sa i alla fall att den luktade gott.
Mm.
Så att jag ska nog försöka vänja mig vid den.
Ja.
Jag kan få köpa en annan stödparfym när jag inte riktigt...
Ja, men finns det inte sådana knep man kan göra? Typ spruta det i vatten och tvätta händerna? Eller så liksom... Inte händerna kanske, men så här man doppar liksom i...
Ja, är att man spär ut den lite.
Ja... Om den är så himla stark, menar jag.
Den är väldigt, väldigt stark.
Alltså, vi kommer nästan bli tvungna att lukta på den snart.
Ja.
Tror jag. Men, ja, men vad hade du fått för meddelande, sa du då?
Nej, men det var bara någon kille som undrade om jag var nöjd med den. Han hade själv testat både Spice Bomb och Spice Bomb Extreme. Men undrade liksom, han sa, kommer det komma någon uppföljning om ditt parfymköp i specialisterna podcast? Jag kände att jag var tvungen att...
Men luktade du på Spice Bomb någon gång? Alltså inte Extreme?
Ja, den första. Jo, det gjorde jag. Men alltså, toppnoten är så svår att avgöra. Då luktade det med sprit, liksom.
Mm, mm.
Så jag kände att jag kör på det tunga artilleriet direkt.
Ja.
Det är inte lönt att fega, men jag ändå ska ha en Spice Bomb.
Men för du har pratat om det rätt länge att du vill lukta som en sån maskig invandrargubbe.
Ja, kryddnejlika eller något sånt luktade liksom kryddigt.
Hur nära är du att fråga nästa invandrargubbe vad han har för parfym?
Väldigt nära.
Mm.
Alltså jag gick förbi en bara häromdagen.
Ja.
Fast det brukar ändå, att precis när man går förbi så känner man inte lukten. Och sen så när det har gått kanske 5-6 meter så börjar man, där kommer den.
Ja.
Och då det ska ändå rätt mycket till för man måste jogga tillbaks till gubben.
Ja.
Och sen så liksom fråga.
Mm.
Och det kommer låta lite bögigt.
Ja.
Och min fördom är att invandrargubbar är lite homofoba.
Mm. Men det kan också vara att de har flytt från ett land där de blir dödade. Om de är homosexuella.
Så men då kan han tycka att jag ger honom falska förhoppningar.
Ja, men det är väl... Han kanske blir smickrad av att en sån ung, stilig kar kommer och frågar, tycker att han luktar gott och liksom...
Är jag verkligen
undra
ung?
Undra om homosexuella är överrepresenterade bland invandrare.
För att du menar att de har flytt?
Ja.
Ja, det kanske är så.
Alltså, men... jag tänker så, om det är någon grupp som åker från Sverige så är det väl homosexuella.
Åker från Sverige?
Ja, men tänk att de alltid bor i Barcelona nästan. Eller men att de ofta gör det en del av livet liksom.
Ja, ja.
Att de bor kanske i så här, Berlin eller att de är lite så hippare än gemene svenner liksom.
Ja, de är ofta lite mer kosmopolitiska, urbana liksom. Och så,
så liksom att Sverige har lite färre homosexuella. Alltså Sverige då liksom etniska svenskar.
Mm.
för att de åker, de vill vara något år i New York, de vill bo i LA och jobba som frisörer i liksom något sånt där, va? Och sen så, men å andra sidan tar vi in liksom en, att det är liksom en asylskäl väl?
Ja, men det borde väl vara att man får säkert flytta till Sverige om man då riskerar att bli dödad i sitt hemland på grund av sin
eller som jag kallar det, asylskäl. Men så det kan ändå vara så att de håller på att ta över liksom Pride-tåg och sånt också. Att de inte bara tar över pizzerierna.
Att invandrarna tar över Pride-tågen också.
Ja.
Specialisterna. Bara killar.
Har du talat om den homosexuella konspirationen som bland annat var det Henning Sjöström som han var inne på det? Jag läste på lite om Henning Sjöström någon gång. Redan innan Snedtänkt specialen om honom. Då så, han förlorade lite trovärdighet när han liksom började prata om... Han var inne på någon, alltså en konspirationsteori där homosexuella var inbland. Alltså, ibland är det judar som är huvudpersonerna i konspirationsteorin. Men där var det nog bögarna i den han trodde på.
Vad var det han... Han hade träffat två på samma dag. Och så hade han varit, nu är det någonting i görningen här alltså. Vad är oddsen? Eller vad skulle det vara för, vad skulle de göra liksom?
Alltså jag läste bara på Wikipedia-sidan om Henning Sjöström och där fann att det nämndes någonting om att han trodde på någon sån konspirationsteori.
Mm. Ja, den låter ju, jag älskar konspirationsteorier.
Gör du det?
Ja.
Det har jag inte märkt.
Nej, men jag skulle säga att det är nog den mest YouTubade saken jag har. Alltså såhär, många timmar av konspirationsteorier.
Har du sett Loose Change?
Nej.
Alltså det är en sån känd film om 11 september.
Mm, ja, men jag har sett andra, alltså såhär, Zeitgeist och de ju.
Ja, det kanske var den jag menar. Mm. Så fan, men det är någon som heter Loose Change.
Men jag tror Zeitgeist, den som kom när jag kollade, för det är säkert någon så här som löper liksom, som kommer flera. Men den var tre olika konspirationsteorier. Så det kan ju hända att den delen som handlar om 9-11 var hette Loose Change kanske.
Ja, kanske det. Men jag tänkte, för alltså Henning Sjöström dök upp. Första gången jag hörde det var ju kanske i Magnus Ugglas Jamarilla.
Just det.
Henning, han säger Penning. När Henning Penning gör slagerdebut, där går en gräns för jag pallar, ja, då lägger jag en pizza och går ut. Ja. Det är så den slutar. Men sen också... I min kanske favoritbok, Tredje stenen från solen, där sitter då huvudrollen och hans kompis i typ första kapitlet eller en av de första scenerna. De sitter på någon bar och försöker stöta på några tjejer.
Mm.
Och sen så kommer han inte på någonting att säga. Men sen till slut så kommer man på en perfekt grej att säga. Och då är det: är Henning Sjöström slut som advokat eller vad? Och då säger hans kompis: snarare slut som människa.
Mm.
Och då känner han att en av tjejerna har börjat tåflörta med honom.
Det var det som behövdes. Jag vet inte riktigt vem det är. Jag har inte lyssnat
Henning
på det.
Henning Sjöström. Han var väl liksom en kändisadvokat. Tror en väldigt tidig. Att var han som lärde upp Leif Silbersky liksom. Mm. Men att det här att synas väldigt mycket i media och därmed få intressantare fall. Och
just det. Och därmed mer pengar. Synas mer i media.
Ja.
Av sina intressanta fall och så.
Jo, det är väl samma tänkande som finns inom showbiz och sådär. Liksom, det är inte så... Så konstigt. Det är ju rätt många... Det borde vara fler yrken där folk gör så. Alltså jag tänker läkare. Finns det väl en del kändisläkare? Och, det är kanske framförallt högstatusyrken. Det är svårt att bli en kändis...
städare.
Fast jag tycker de borde ju göra det också.
Mm.
Jobba med PR-tänk.
Frågan är ju med läkare. Man upplevs väldigt mycket bättre också. Man tänker att Silbersky är bäst i Sverige.
Mm.
Det är ju inte säkert att han är.
Men är han fortfarande liksom den högst profilerade advokaten.
Ja, det skulle säga, alltså så, som för att vara advokat, annars ja, är väl han...
Han är väl rätt gammal nu, liksom.
Men annars är väl han, vad heter han?
Gagge har han alltid varit. Den här gammal och gagge. Han är ju definitionen av gagge.
Ja, verkligen.
Min klient agerade i nödvärn. En okej Silbarski-imitation måste jag ge mig själv.
Vad är det här Anton-skämtet? Han är ingen... Han
ja,
är ingen
det var, vi snackade om... roasten av Anders Eklund. Och då skulle ju då liksom i panelen vara bland annat Englas mamma och Leif Silbarski. Och skämtet då var att Leif Silbarski säger så här: min klient Anders, han kanske är ett monster, men han har inte begått något brott.
Det är alltså en switcheroo.
Ja, det är det. Bara...
Han tycker inte det är brottsligt.
Men han tycker att han är ett monster i alla fall.
Åh, Jesus. Det hade varit en rolig roast att säga. Det kommer jag aldrig bli av.
Förmodligen inte.
Förmodligen. Det hade varit... Det är ändå någonting... med ett land som hade kunnat tänka sig, alltså så här, där alla bara säga, men vad fan liksom.
Ja, Frankrike är väl det som ligger närmast kanske, eller Danmark. Mm. Det känns som de är de som är mest på gott och ont, anything goes. Alltså just i sådana, de är väldigt så här anti-PK skulle jag säga. Fast men, Italien också kanske.
Men tror du inte O.J. Simpson skulle kunna vara med på en roast?
Absolut.
Så USA är också det då?
No. Han är väl ändå frikänd för mordet.
Mordet, men han är ändå dömd. Han är ändå dömd.
Försäkringsbolaget dömde honom, eller hur var det?
Nej,
det
var men han var väl dömd för kidnappning och sånt.
Ja. Jo, men Paolo Roberto skulle ju kunna vara med i en roast utan att, trots att han är dömd för ett grova brott. Han är dömd för misshandel och sånt där.
Ja, jo, det hade jag kunnat vara. Men så Christer Pettersson.
Ja, han skulle nog också kunnat vara med i en roast. Ja, inte det?
Jo, han var väl liksom... Ja. Hade det funnits roast då så hade han ju varit det liksom. Även han, vad heter han, Kvick.
Ja.
Som, och han är ändå rätt...
Han är ju dömd pedofil och bög.
Bög. Dömd bög.
Ja, men det var en anspelning på det för att pedofil är ju inte brottsligt att vara. Det är ungefär som att vara homosexuell eller att vara heterosexuell. Mm. Men dömd pedofil är det ingen som reagerar på. Men uppenbarligen reagerar även du på dömd bög.
Ja, att man har våldtagit någon med samma kön.
Han har väl tafsat på små pojkar eller vad det var han gjort. Mm.
Men Helenmannen. Undrar, vilka hade man helst velat ha en roast med, tror du? Alltså så här, man kan ha en riktigt bra panel.
Ja, alltså, men det hade ju varit roligt. Alltså just Anders Eklund roast hade ju varit rolig för att det är på samma tema. Att det är då Leif Silbarski. Och...
just det.
Men just Helenmannen, det hade ju varit ännu mörkare, känns det som. Mm. Alltså, roasten av Ulf Olsson. Vem hade liksom varit i panelen då?
Nej.
Ja, men eller om han var i panelen.
Ja, men anhörig. Jag vet inte vem som var hans försvarare. Liksom. Du är ju
men det hade varit roligt kanske med roasten av Leif Silbarski och så har man massa brottslingar som han har försvarat. Mm. Som ska...
Som bara erkänner att de gjorde det för att han fick dem friade. Mm. Silbarski hade varit kul. Han hade varit så tråkig, va? Alltså i och för sig är det inte försvarare, men man hade velat ha... Man vet ju vilka komiker man skulle ha haft med.
Vilka då?
Nej, men någon som blir dömd, eller liksom som har begått brott.
Ja, som är dömda för brott. Mm. Det är några stycken. Mm. Nour El Refai.
Ja, just det.
Och några till.
Vad heter han? Enhörning.
Just det.
Ja, det var perfekt.
Vad konstig panel. Leif Silbarski. Och sen så är det Nour El Refai och Pontus Enhörning.
Att det är en sån här, att man ska, att publiken får själva dra linjerna. Att liksom känna till. Men det hörde jag, för jag tänkte så här, visst var det någon grej med att Nour visade fittan i en fontän typ någon så här i.
Det var väl det hon blev dömd för.
Nej, jag tror inte det. Jag tror hon blev dömd för att hon visade pattarna.
Ja, jag har hört båda varianterna av den storyn.
Okej. Okay. För då i så fall är det ju helt sjukt.
Ja, vi får kolla upp det.
Det kan ju inte stämma att Sverige dömer någon för att de visar pattarna väl?
Ja, först hörde jag visa fittan. Mm. Men sen hörde jag henne själv skämta om att hon har visat pattarna. Men då tänkte jag så, okej, hon har mjukat upp det här nu.
Så måste det ju väl vara, ja.
Hon har mjukat upp storyn lite. Men det kan också vara att jag har fått fel information från början.
För liksom det är ju ändå skillnaden, är ju ändå att vara någon slags kämpe till att vara blott. Alltså skillnaden är ju ändå blottare och liksom någon slags kvinnorättskämpe.
Du menar att man är kvinnorättskämpe om man visar pattarna?
Ja, men om man blir dömd för det, då är man ju liksom någon slags kropp. Då är man ju kroppsaktivist liksom.
Då har man ju blivit så här, det är okej för män att visa pattarna, men inte kvinnor.
Ja, precis. Då är det orättvist liksom. Mm. Men visa könet är ju ändå en annan... Alltså det har vi bestämt då liksom i Sverige, att det gör man inte för folk som inte vill.
Ja, vi får kolla upp det helt enkelt.
Det får vi nog göra. Jag tycker att hon borde blivit friad oavsett. Utan att ha kollat upp.
Ja, nej men... Jag tycker också att man att vissa grejer inom en konstnärlig och humoristisk att det måste bedömas i lite konstnärlig och humoristisk kontext. Mm. Och att det fallet var ju då dock, ska man kunna säga.
Ja.
Men nu är det inte jag som
du sitter
är inte dummare och jurist och lagstiftare.
Nej. Alltså det kanske är tur det. Då hade väl varenda jävel gått runt och visat fittan.
Hade man bara normaliserat det så hade det inte varit så farligt, eller?
Nej, såklart inte. Så är det med allt. Man kan normalisera vad som helst.
Ja, men smäll på käften, det gör ju ändå ont.
Jo, det är liksom. Sant.
Det är mer så en uppenbarlig fysisk smärta. Mm. Att vi ser någons fitta är mer något man får lära sig att det där är obehagligt. Jag kommer ihåg det när jag var alltså, ganska ung tonåring.
Mm.
Då var jag väldigt så här...
Fittfixerad?
Nej, pattfixerad var ju nog det som jag var först. Mm. Liksom, det jag först blev intresserad av. Eller kanske ansikte var kanske det. Alltså att någon hade var snygg i ansiktet var nog det som jag först blev intresserad av. För att man blev ju kär i tjejer när man var liten också. Innan de fått patta, då tyckte man så att någon som var söt i ansiktet var väl det som jag först uppskattade.
Ja.
Men sen så när jag började komma i puberteten och tjejerna började få pattar, då var liksom pattar mitt huvudfokus.
Ja.
Och sen så kom jag ihåg att vissa började snacka, någon kompis som började snacka om röv.
Mm.
Det fattade jag inte riktigt grejen med.
Först de sa bajlåda, då förstod jag. Jaha, bajlåda.
Nej, men idag så kan jag verkligen uppskatta röv.
Mm.
Men då, det var ju någonting jag liksom... likt en grönmögelost som fick lära mig att uppskatta att man först kan inte fatta grejer sen, det här är ju gott.
Vilket extremt osexigt sätt.
Jag tänkte någonting som var acquired taste.
Jo, jag fattar, men det är ändå att välja grönmögelost.
Man får upp en bild av en röv av grönmögel. En skulptur i grönmögelost föreställer en kvinnoröv. Så då tyckte jag det var lite konstigt att så här folk sa, men rövare, den ska det vara någonting. Och fittan låg ännu längre ifrån.
Uh-huh.
Att så här att, för jag kommer ihåg, jag sa då till min polare så här, ja men alltså, ja, jag patta sånt fattar jag liksom, men just fitta har inte riktigt liksom känt att jag... Han sa så här, jo, men ibland känner man ändå det här starka fittsuget.
Ah, fan vad obehagliga barn är alltså. Men tänk om man nu hade hört liksom... Vad kan man vara då, 13 bast liksom? Höra en 13 säga det på bussen, men det är så illa till mig.
Nej, nu blev jag värmländska.
Men ibland...
Skånska. Ibland känner man att jag har riktigt starka fittsuget.
Min polare har berättat det innan, att min polare hade suttit på en buss i Dublin och hört liksom två 14-åriga tjejer prata om en kille typ i klassen eller så här, någon skådis eller så här. Och då sa den ena tjejen, oh man, he's so fat, he makes my rashers drip. att vad de rashers, att det är så baconskivor liksom.
Ja, just det. Ja.
Att man får mina baconskivor och droppa.
Ja, det har vi snackat om, det är väldigt
jävla äckligt alltså.
Jag satt i bilen någon gång när jag skulle uppträda tillsammans med svenska björnstammen innan de slagit igenom.
Mm.
Och då spelade jag lite musik från Spotify och sådär.
Mm.
Bland annat låten Candy of the Pack.
Mm.
Där de sjunger så här, men det Pussy Pop. Där han sa, don't do it right, Pussy Pop. Och så är det så här, så jag tror att de syftar på liksom någon slags dansmove där liksom man juckar fram fittan.
Aha.
Att det är det, att det var det som liksom låten handlar om. Men det var någon kille då i björnstammen som snackade om så att han tyckte så här, men fan, jag förstår inte riktigt det här, så här, jag tycker ändå fittor är lite läskiga så här, men, att de är så oblyga, de här rapparna med fittor som poppar.
Och vad det kan vara.
Ja, men jag skulle ändå relatera till det. Jag tycker väl inte fittor är speciellt läskiga längre.
Mm.
Men det är nog det ändå det. På, kanske rövhålet är ännu läskigare skulle jag säga.
Läsk. Det låter så himla mycket som att du är kvar som en 13-åring.
Ja, jag tycker det är
lite
kvar
läskigt med rövhål.
Har du en helt avsnappnad relation till rövhålet?
Ja, det ska man säga. Det tror jag. Eller inte helt, alltså det är inte...
Du kör tunga rakt in i rövhålet utan en min.
Skulle jag nog kunna göra.
Skulle kunna, eller ja, brukar jag?
Brukar inte.
Okej. Okay.
Men alltså, så här, det finns ju olika saker, olika kroppsdelar jag helst hade ätit mat ifrån. Liksom. Och då kommer ju ändå rövhålet på sista plats.
Mm, hellre ur... näsan.
Nej, men den är ju också där uppe liksom. Mm. Men fötter har jag ju då snarare. Den konstiga som jag inte tycker om är väl fötter liksom.
Ur ögonen.
Mm, ögon har jag ju svårt för mig i och för sig. Ja. Men liksom, jag vet inte, jag tycker de kommer liksom på samma plats.
Det är väl det som luktar äckligast.
Ja, det beror ju lite på.
På
ja, men fötter kan väl lukta väldigt illa liksom. Fittan kan lukta illa. Mun kan lukta illa.
Just det, det är lite olika genres.
Ja, vad heter det, armhålor.
Jo, tycker men du om läskigt? Någon luktar bajs och munnen så är det ändå äckligare ofta än om det bara är förkylning liksom. Eller?
Jo, men jag menar så här, skulle du säga att man har avslappnat luktat förhållande till armhålor ändå? Har man väl? Fast hyfsat. Du skulle liksom inte köra in tungan utan en min i någons armhåla väl?
Det var på mig med en ny dusch.
Ja, det vet du inte innan.
Nej, det kan jag kan ju veta det. Om någon kommer ut
just i duschen. Jo, absolut. Men i det här fallet så är det bara...
Du tungan, får... jag tycker inte det är så farligt.
Nej,
jag tycker inte svett är så äckligt.
Men har du ett helt avslappnat förhållande?
Inte 100%.
Nej, nej det kanske är. Det har väl ingen.
Nej. Ska vi passa på att spela in ett Patreon-exklusivt avsnitt också?
Undrar vad det kommer handla om. Har du några förslag?
Har vi fått några roliga förslag på
den
sista tiden?
Den lite stannat av den...
Den gruppen, eller den tråden där vi diskuterar vilka...
Jag kan ta en liten titt, det är ju kul. Det är bra reklam att få med i avsnittet, va?
Ja, om ni vill ha tillgång till det, är det $2 Patreon som får tillgång till det exklusiva? Det ligger uppe rätt mycket skoj där. Någon kärlekshistoria där jag är inblandad, något karaoke-avsnitt där alla tre i specialisterna sjunger karaoke. Vi har, nej, men det ligger väl fem exklusiva avsnitt på patreon.com.
Mm.
Sök efter specialisterna podcast. Och nu är vi full färd med att spela in ett nytt.
Okej, okay. Jag läser upp några här då.
Ja.
Gustav Hulting skriver något om vilket fika som är godast.
Mm.
Svårt att göra val på kanske.
Ja.
Här är då det med Anton.
Det är bäst hittills av de förslagen du läst upp.
Bjuda in Bögjimmy blir svårt.
Mm.
50 minuter roast av Bögjimmy. Och han ska bara sitta där och ta det. Intervju med Antons mamma och eller min farsa. Busring bör Jimmy. Det hade man ju försökt att göra, men om våra drömmar, och då menar han inte framtidsdrömmar, utan han vill höra.
Ja, men det hade ju att du sprutar ner en oral refaj med piss var ju en dröm. Men fika, det får bli det då om vi inte hittar på något bättre. Vilket fika som är bäst?
Vet inte om det håller ett helt avsnitt, men vad sägs om en kommentar om karaktäristiken, fast står det. Simme G fick av Anna Björklund och de andra i Della Q.
Ja, jag lyssnade på det. De tog upp att, jag tror det var framförallt Anna Björklund då, som sa att den livsstilen jag hade, den var någonting hon alltid hade, liksom hade och tog spjärn mot när hon tänkte att hon ville leva sitt liv.
Mm. Ja.
Så det står mellan det och vilket fika som är godast.
Mm. Det här är ju liksom folk i gruppens fel att det blir de här.
Eller ska vi, kan ju också hitta på något bara på ren.
Mm. Har du någon sketch du vill göra?
Vi gjorde väl ett lite sketchavsnitt också.
Ja, jag för mig att det finns en. Jo, här kan vi ta. Vi kan köra Samuel Lidskogs. Han har då lite exempel på mannen som gubbar. Som
okay.
Då är det, ni ber lyssnarna skriva enkla koncept på karaktärer och så ska ni ge korta sketcher om dessa karaktärer. Och då har han exempel här då. Mannen som tar allt som konstruktiv kritik, den är bra.
Mm.
Mannen som lär sig något nytt varje dag. Och så vidare. Han skriver, ska vi se om. Mannen som skyller sitt stånd på konstiga saker. Mannen som tycker att det är fel att slå sina barn av fel anledning. Mannen som blandar ihop kuken med rövhålet.
Det är skitbra.
Mannen som röstar på SD och håller med dem i allt utom invandringspolitiken. Vilket han tycker är förkastligt.
Ja, men många av dem var ju skitbra. Vi kör ett sånt Patreon-exklusivt och vi gör dem. Du bara läser upp karaktären så tar vi varannan och så,
ja.
Så kör vi dem.
Så gå in på patreon.com
och få lite Karaktär.
Bli tårdare patrons på specialisterna och häng med.
Då finns kanske bara en sak kvar att säga då.
Rabba-dabba tipptopp.
Kommer du ihåg var du var förra sommaren? Kommer du ihåg när du lyssnade på specialisterna? Kommer du ihåg när du var på ett jättekalas? Kommer du ihåg det, va? Specialisterna, baby.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.